annat så vill jag att vi förenar oss i bön. Herre Jesus, tack att du är här ibland oss. Tack att du fyller det här templet med din närvaro. Och Herre Jesus, jag ber att du rör vid varje person som sitter där hemma vid sina datorer och lyssnar på YouTube här. Herre Jesus, tack att du är där hos dem och du är här hos oss. Herre, vi klarar oss inte utan dig. Herre Jesus, så vi tackar dig för att du är här. Så som Leif redan har bett, Herre, ta hand om våra vittnesbörd och de här mötena. Vi ber i Jesu namn. Amen. Jag vill ta fram mina medarbetare här, Lars och Lillebill. Kom fram så får jag presentera er. Några här känner Lars och några känner inte Lillebill kanske. Men jag är så glad. Lillebill har kört från Malmö idag. Hon är en tvättäkta skånska. Så ni får bereda er på och lyssna lite extra noga ikväll. Och vi ska berätta mer om henne. Och Lars, när jag först lärde känna Lars, vet ni vad, då hade han långt hår. Han hade långt hår. Och varför det då? Jo, han hade gått i shamanträning i Peru och på andra håll. Han tränade sig till shaman. Men så kom Herren in och har tränat honom till att bli något annat. Han är en av mina underbaraste medarbetare i själavården i Stockholm. Han har fått bli många, många till befrielse och välsignelse i Stockholm. Och den här tvättäkta skånskan, hon visste inte om vad som fanns ovanför Skåne förut. Hon hade inte sett så mycket av det som fanns ovanför Skåne. Uppsala var det mest längst norrut det hade varit. Men Lillebill och jag, vi har varit i Luleå, vi har varit i Haparanda, vi har varit i Lappland, vi har i Älvsbyn och vem vet var vi har varit. Ja, så vi har rest tillsammans och det har varit underbart att få lyssna till Lillebills vittnesbörd. För de här båda, de har under många år lärt känna den mörka andlighet som vi lite grann ska tala om den här helgen. Vi behöver Guds folk, vi behöver känna till den. Vad upplever en människa som vandrar omkring i mörkret på det sättet? Vad upplever, vad gör det med en människa? Och hur blir man fri? Så de här båda, Lars och Lillebill, de ska i sexmötet få berätta vad de har varit med om. Så det blir spännande. Så tack så mycket. Det är underbart, hörni, med människor som har varit inne i det här. Det är så underbart att se hur de får ta revansch på det onda som fienden har gjort mot dem. De får ta revansch med råge faktiskt. Jag har, förutom Lars och Lillebill, så har jag en del böcker med mig också. Jag har en bok, jag har två böcker, men jag presenterar bara en nu, utav Derek Prince. Den heter Välsignelse eller förbannelse. Och det är en underbar bok där vi kan lära oss hur vi håller till på välsignelsesidan och hur vi kan göra oss av med det som är på den andra sidan. Ja, vi har flera böcker, en bok till, men den presenterar vi senare. Så, och sen har vi en bok här skriven av Peter Stenumgård. Han har skrivit en bok som heter Främmande eld. Vi vill inte ha med främmande eld att göra. Men han har skrivit om den här främmande andligheten. Med ett ursprung för Europa och Skandinavien. Det är en mycket, mycket informerad bok. Så jag rekommenderar den. Priserna är ingen idé att säga, för ni glömmer det i alla fall. Men Lars kommer att sälja de här böckerna här nere efter mötet. Och så har jag själv en liten bok som heter Befriad. Och det är det vi ska mycket tala om imorgon eftermiddag, som ni på YouTube inte får vara med om. Men bjud mig till er församling så kommer vi allihopa och berättar om det. Vi ska tala till dem som ska vara förebedjare imorgon eftermiddag. Men så är vi här imorgon kväll också. Så tusen tack för att vi har fått komma hit. Ja, jag vill läsa ifrån Johannes evangelium, det första kapitlet. Och där står det så här. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och lyssna, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte fått makt därmed. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte fått makt därmed. Och Jesus säger så här: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Och så säger han att vi är också världens ljus. Ja, vi får vara små ljus vi också. Och vi vet att hur mörkt det än är, så tänder man ett ljus som en aldrig så litet, så försvinner mörkret runt omkring det ljuset. Så vi som är här, och du som sitter där hemma vid YouTube och lyssnar, du kan sprida ditt ljus, och du sprider ditt ljus därför att vi som tror på Jesus, vi ger återsken av det ljus som han är. Jag ska läsa några mer ord här. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Och det står i Johannes 12 också. Ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Ska bli kvar i mörkret. Ja, en del har börjat tro på Jesus som barn och sen hamnat i mörkret. Men ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Det är så underbart, och det ska vi få höra ikväll också. När vi lyssnar till Lille Bills vittnesbörd om vad som hände henne när hon var liten. Och vi läser här. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Jag läser igen. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte vunnit över det, övervunnit det. Så hur mörkt vi än klagar över att det har blivit i den här världen, så är det här underbara sanningar. Att hur mörkt det än är, och ju mörkare det är, ju klarare lyser det här ljuset. Och vi har en Gud, vänner. Vi har en Gud som kom ner till oss och blev kött. Ordet blev kött. Han kom till oss. Vi tror inte på någon konstig, opersonlig energi i kosmos, som så många idag tror på och kallar för Gud. Den där opersonliga energin i kosmos har inte gjort något gott för någon. För den finns för det första inte. Det finns ingen energi i kosmos. Det finns onda andemakter i kosmos, det vet vi. Men det är skillnad på dem. Men vi tror på en Gud som blev kött. Som kom ner till oss. Som ända ifrån början av sitt liv fick pröva på vad det är att vara människa. Ja, redan som liten fick han följa med sina föräldrar när de flydde för livet till Egypten. Därför att hans liv redan från början var hotat. Han växte upp i en verkstad i Nazaret. Josef, hans far, dog troligen ganska tidigt, så att Jesus som äldste sonen fick ta över verksamheten och sköta familjeföretaget där i Nazaret. Han hade bröder, han hade systrar, men Jesus var äldst. Så Jesus visste vad det ville säga att arbeta med sina händer, att bli fysiskt trött, att ha omsorg om familjen i pappas ställe. Han var så i det familjeföretaget fram till dess att hans officiella tjänst började, då han gick omkring, predikade Guds ord, gjorde väl och hjälpte alla. Och vi har en Gud som kom ner inte bara för att hjälpa oss med hjälpa de hungriga, de fattiga, de sjuka, uppväcka döda. Utan vi har en Gud som själv led döden. Kära vänner, Jesus dog inte genom en hjärtinfarkt. Han dog inte av något slaganfall. Han dog inte genom någon olyckshändelse som snabbt ändrade hans liv. Nej, den dödskamp Jesus hade, den var utdragen och svår. Den började i Getsemane. Han vet vad ångest är. Jesus vet vad ångest är. Han kan identifiera sig med oss på grund av det. Och ingen enda människa, tror jag, på vår jord har haft sådan ångest som han hade. Han svettades blod där i Getsemane. Om du som lyssnar nu kämpar med ångest, eller känner människor som har kämpat, som kämpar med ångest, det är nog ingen som hittills har svettats blod som den ångest Jesus gick igenom. Han hade ett val att göra. Och valet handlade om att han skulle säga: ske min vilja eller din vilja. Vi vet att Jesus gruvade sig för vad som förestod honom. Men under den här svåra kampen i Getsemane, när han kämpade vad han skulle säga, så fick han ändå fram: inte som jag vill, men som du vill. Han valde det som låg framför honom. Han valde korsfästelsen. Han valde att en törnekrona pressades ner på hans huvud och blod rann. Genom det så bröt han den förbannelse som Adam och Eva drog över oss. För när de hade svikit Herren, ätit av den förbjudna frukten, så blev de utkörda ur Edens lustgård. Och det står att törne och tistel började jorden bära. De fick inte vara kvar i Eden, utan de fick gå ut och börja bruka jorden med sina händer. Och den bar törne och tistel. Men Jesus, då han lät törnekronan tryckas ner över hans huvud, då bröt han den förbannelsen. Han blev piskad. Det var ju en sed att man skulle piska någon som var dömd till det med 39 slag. Egentligen 40 slag. Men det 40:e slaget brukade vara dödligt. Så därför så slutade man vid 39 slag. Han fick så många slag med en piska, hans kropp slet sönder av de benbitar och järnbitar som var fästa vid den här piskan. Han piskades för hans kropp bröt sönder för att vi skulle bli helade. Och det sägs, jag vet inte, men det sägs att det vetenskapligt finns 39 grundsjukdomar varifrån alla andra sjukdomar har kommit. Så när Jesus fick de här 39 slagen, då fick han ett slag för varje grundsjukdom som vi kan, och följdsjukdom som vi kan drabbas av. Ja, han vet vad det är att lida. Han kan identifiera sig med oss. Det är en sådan Gud som vi har. Så en personlig Gud, en som vet allt om oss. Om vi läser Uppenbarelseboken, så läser vi i sändebreven att han säger till flera församlingar: jag känner dina gärningar. Vi har en Gud som känner oss, som vet om hur våra liv har sett ut ifrån det vi kom till den här världen. Han vet under vilka förhållanden vi föddes. Han vet om det bagage vi föddes med. Han vet vår uppväxt, vad vi mötte. Han har sett våra gärningar. Men han har också sett vår ånger och vår förkrosselse över gärningar vi inte är glada för. Han har också sett hur vi älskar honom, hur vi har lagt våra liv i hans händer. Vi har en Gud som ser och som vet vilka vi är och som har medkänsla med oss och som vet hur han ska lösa våra problem. En sådan Gud har vi. En Gud av kött och blod som kom ner för att leva med oss, lida för oss. Den Guden kan vi lita på. Och så säger Jesus så här, att vi är världens ljus. Och att han är ljus. Men så säger han någonting annat som jag har funderat på länge. Och det står i Lukas. I Lukas står det. Det står så här. Se till att ljuset du har i dig inte är mörker. Vad menar Jesus med det? Att ljuset i oss kan vara mörker. För hur djupt blir då inte mörkret, säger han. Om det ljus vi tror oss ha istället är mörker. Vad menar han med det? Ja, då går vi till Lukas 11 kapitel. Ja, så här att lärjungarna. Är 10 kapitlet. Lärjungarna hade varit ute på en evangelisationsresa. Och de hade fått se under och tecken ske. Och de kom glada tillbaka. Vi läser ifrån det 10 kapitlet, vers 12. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över hela fiendens välde. Ingenting ska någonsin skada er, men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Jag är så tacksam att Jesus berättade vad han såg innan han kom till den här världen. Han sa: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Och han visste vad Satan skulle ställa till med. Satan går också under namnet Lucifer, som betyder ljusbärare. Satan var ju, Lucifer var ju en högt uppsatt ängel i Guds rike. Men han ville bli ännu mera högt uppsatt. Han ville bli som Gud. Och troligtvis helst ville han bli större än Gud också. Han gjorde uppror och han kastades ner. Och med honom följde också en tredjedel av änglarna. De blev nedkastade till jorden. Lucifer. Han kallas också för morgonstjärnan. Gryningens son. Vi läser om det i Jesaja 14 och i Hesekiels 28 kapitel. Så kan vi läsa om det här upproret som skedde i himlen. Och Jesus visste att denne Lucifer skulle komma med ett falskt ljus. Som egentligen var mörker. Ett ljus som skulle leda människor rakt in i mörkret. Rakt in i fördärvet. Jesus visste det. Men vad säger Jesus i samma andetag som han säger att jag såg Satan falla ner som en blixt? I samma andetag så säger han: se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna är er underdåniga, utan gläd er över att era namn är skrivna i himmelen. Halleluja! Jesus visste om katastrofen fienden skulle ställa till med. Bedrägeriet, lögnen, förvillelsen. Han visste det, men han hade lösningen på det. Han hade ett folk som han hade utrustat med makt. Att besegra fiendens härsmakt. Att trampa på ormar och skorpioner. Och att övervinna hela fiendens härsmakt. När vi talar om det här falska ljuset som fienden kom med, så är det någonting som en väldig massa människor i vårt land just nu går in under, det här falska ljuset. De tror att det är rätt, men det är fel. De har en Jesus. Det är så här att många new ageare tror på Jesus. Men det är inte den beskrivning av Jesus, av Kristus, av Gud som Bibeln ger. De har en annan Jesus, fast de tror att det är våran Jesus. Jag ska läsa lite grann vad New Age-rörelsen anser om Jesus. Jag gör det därför att vi kristna kan vara lite naiva ibland. Så om vi hör någon tala om Jesus, om Kristus, om Gud, så tänker vi, jaha, men de är ju kristna de också. Nej, det är de inte. Om vi vet på vilken Jesus de tror. Jag ska läsa ur en bok som heter New Age, skriven av Torbjörn Frey. Han har skrivit det här. Nu ska vi se. De har något som de kallar för Levis evangelium. Något sånt finns inte. Men en man i New Age-rörelsen som heter Benjamin Krem, han talar om Kristus, en mästare av visdom. Och han talar om olika inkarnationer som Jesus har gått igenom. Jesus blev inte en mästare förrän i nästa inkarnation, menar Krem. Det skedde när Jesus kom som Apollonius av Tyana. Jesus lever nu enligt Krem i en 600 år gammal syrisk kropp i Palestina. Jag hoppar över en del här för det är lite långt. Enligt Krem har Jesus de senaste 2000 åren arbetat i närheten av Kristus för att hjälpa denne att spara tid. Han har haft speciella uppgifter i förhållande till de kristna kyrkorna. Jesus kommer enligt Krem att ta över den heliga stolen i Rom, och han kommer att försöka transformera de kristna kyrkorna i den utsträckning det nu kommer att vara flexibla nog att ge ett riktigt gensvar till den nya realitet som Kristi återkomst tillsammans med de upphöjda mästarna kommer att innebära. Ja, det är mer saker, mer dravel jag skulle kunna läsa här. Men det är inte Bibelns Jesus, du hör det här. Det är inte Bibelns Jesus man tror på. Så när du hör någon New Age-are tala om Jesus, så är det inte den vi tror på. Som, ska vi se. Så där börjar de. Och så Gud. Vem är Gud då? Ja, det är vi. Det är vi som är Gud. Vi ska läsa nu ifrån Matteus evangelium, det 24 kapitlet. Så läser vi så här i Matteus 24. Och det som Jesus talar om nu, det hör vi och ser vi nästan varje dag. Det var så här att lärjungarna satt med Jesus på Oljeberget. Och de frågade om framtiden. De var nyfikna på framtiden, precis som vi är det. Så jag läser några verser här. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias. Och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sånt måste hända. Men det är ännu inte slutet. Och så vidare. Jag hoppar över de följande verserna här. Och jag vill att vi ska tänka på idag, det är att Jesus säger: låt ingen bedra er. Och han talar om många falska profeter som ska gå ut i världen. Och han säger så här, jag läser vidare ifrån vers 23. Om någon då säger till er, här är Messias, eller där är han, så tror ni inte. Falska Messias-gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om de säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Eller han är i det inre rummen, så tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort till väster, så ska det vara när människosonen kommer. Där liket där ligger, där samlas gamarna. Det finns idag en hunger och törst i kristenheten efter att få se under och tecken. Och ja visst, under och tecken ska följa dem som tror, står det. Men det här kan leda alldeles fel. För om det är fel personer som i en fel ande och kraft gör under och tecken, så kan man bli lurad. Tänk på det här. Jesus säger så här, jag har nu sagt er det här i förväg. Det kommer profeter, det kommer människor som ska tala så fantastiskt bra. Som ska göra under och tecken. Och om man bara är ute efter under och tecken och att lyssna på fagert tal, då kan man bli så lurad. Jag har en väninna som på den tiden hon var i Indien lyssnade till en kvinnlig guru. Min väninna, hon var ju missionär, hon kände Jesus. Men när hon lyssnade till den här kvinnliga hinduiska gurun, så kände hon ett sug till henne. Men hon förstod ju vem det var som drog henne åt det hållet. Så hon backade och sa nej. Men vi kommer att få se och höra. Lägg märke till det. Vi kommer att få möta många falska profeter som i Jesu Kristi namn säger att de kan göra under och tecken. Vad säger Jesus om sådana? Jo, han berättar om att det ska komma sådana och säga, vi har profeterat, vi har predikat på dina gator, vi har gjort under och tecken. Och vad säger Jesus? Han säger, jag känner er inte, gå bort ifrån mig, ni laglösa. Så det är inte bara Gud, det är inte bara Jesus som gör under och tecken, utan även falska profeter. En av de största profeter som jag tror har varit falska profeter som har varit gått på den här jorden, det var en kvinna. Hon hette Alice Bailey. Det var hon som kom med New Age-rörelsen. Alice Bailey, hon föddes tydligen i ett kristet hem. Jag vet inte så mycket om hennes barndom. Men jag vet att från hennes barndom så hade hon kontakt med den onda andevärlden i form av så kallade andliga guider. Som tonåring hade hon en andlig guide, det vill säga en demonande som följde henne och inspirerade henne och talade till henne, som hette Kotomi. Hon gifte sig med en presbyteriansk präst. Men det var ett olyckligt äktenskap, inte så konstigt kanske, eftersom hon hade en sån guide i sitt liv. Så det blev skilsmässa, hon kom till USA. Och där träffade hon på teosofernas högkvarter en man som hette Bailey. Hon gifte sig med Bailey, hon blev teosof. Men hon hade fortfarande Kotomi med sig. Så kom hon till Indien, där hon var i cirka 30 år. Och där fick hon en guide till från den tibetan-buddhistiska världen som hette Jamal Kul. Så som började meddela sig med henne. Och han sa till henne, skulle du vilja skriva lite böcker? Ja, hon var inte riktigt säker på att hon ville det. Hon visste inte hur hon skulle se på det här förslaget att skriva böcker. Men så kom den andra, den första guiden, Kotomi. Och de där båda förenade sig för att övertala henne att börja skriva böcker. Och böckerna skulle handla om en plan för en ny världsordning. Och hon berättade att hon behövde inte hålla i pennan, utan pennan gick själv av sig själv över pappret. De här demonandarna drog fram en plan för hur kristendomen skulle besegras och hur en ny världsordning skulle komma till. Men hon fick order om att inte uppenbara den här planen förrän efter 1975. Den här planen handlade om att det skulle komma en ny världsledare som skulle bli ledare för hela världen. Och lägg märke till att tiden går alldeles för fort här, men jag vi har ju några möten till här. Hon fick höra då att det skulle komma en världsledare som hette Kristus Maitreya. Maitreya, det är namnet på den femte och sista buddhan i den tibetanbuddhistiska världen. De tror att det finns fem övernaturliga buddhor. Den femte och sista buddhan heter Maitreya. Han ska komma och bli världsledare. Men Alice Bailey tillade namnet Kristus Maitreya. Så det är inte våran Kristus. Ska komma och bli världsledare. Nå, ifrån varje religion så finns det en sån där figur som man tror ska komma och bli världsledare. Muslimerna har en. De tror att Imam Mahdi ska komma och ta hand om den här världen. Han dog för 600 år sedan, men de säger att han lever fortfarande. Och han kommer snart att framträda. Och Erdogan i Turkiet säger att han har träffat den här Imam Mahdi i Istanbul, säger han. Det är möjligt att han har träffat antikrist. Det är möjligt. För jag tror han går ett par skor i vår värld just nu. Men det var ju inte Imam Mahdi, för han dog för 600 år sedan. Varje stor religion och liten religion tror att från just deras religion ska det komma en världsledare. Så Alice Bailey fick order att inte uppenbara det här förrän efter 1975. För då skulle snart tiden vara inne för den nya världsledaren att komma. Och så i början på 80-talet, jag tror det var 81 eller 82, så kom det en stor annons i många huvudstadstidningar, en helsidesannons, som säger att nu är han här, Maitreya. Han kommer att visa sig på tv eller övernaturligt för hela jorden. Men något gick snett. Han kunde inte visa upp sig. För Bibeln säger att antikrist kan inte komma förrän Gud släpper fram honom i sin tid. Så dessförinnan kan ingen sådan komma fram. Eftersom som tiden går lite för fort här nu, så vill jag nämna lite grann om antikrist. Det är alltså allting som är anti mot Gud, anti mot Kristus. Det är en person som kommer att vara fullständigt intagen av det onda. Bibeln talar mycket om detta. Och vi vet också att i den här planen så ingick det att alla kristna, alla andra religionsutövare skulle elimineras. Alla som inte ville böja sig under den här världsledaren. Varje religion har den idén. Jag ska läsa lite grann ifrån min bok som heter Buddha eller Kristus, som handlar om den plan de drog upp för att utplåna eller försvaga kristen tro. Det står så här: kristendomen bör förbjudas i skolorna, men yoga och TM bör finnas. Kommunikation mellan barn och föräldrar bör förhindras. Barnen ska frigöras från vuxnas påverkan. Fri sex bör uppmuntras. Familjebanden bör upplösas och de homosexuella ges frihet. Konsten ska korrumperas genom massmedia och visa dekadens. Massorna ska kontrolleras och de ska acceptera snusket som standard. Se till att kyrkan och de kristna accepterar dessa förändringar. Är inte det här på spiken vad som är på gång idag i vårt samhälle? När det gäller skolor och andra områden i vårt samhälle. Den här planen håller på att genomföras. Men vi behöver inte förskräckas. Därför att ljuset besegrar mörkret. Och Herren har gett makt. Nu är det så här att man tror att FN ska hjälpa till att utplåna alla som inte går in under det här. I FN så finns det en hel rad med organisationer. Några startade utav Alice Bailey. En heter, från början hette den Lucifer Trust. Nu heter den bara Lucy's Trust. Och det finns andra, det finns en annan som heter World Goodwill. Och det finns många som är engagerade i FN som är inne i det här. En del vet inte så mycket om det, men de är New Age-are. Men andra är fullt medvetna om varför de är där och vart vi är på väg. Det är någonting av det som händer i vår värld nu. Men det här behöver inte få oss att frukta. Därför att när den tid kommer, för Jesus säger, vi ska läsa vidare här ifrån Matteus 24. Så säger han så här. Ska vi se. Var det står. När, jag läser ifrån vers 15. När ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om. Stå på helig plats. Läsaren bör förstå det rätt. Då måste det som är i Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus. Och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Och så talar han om att då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Jesus sa det här för 2000 år sedan. Jesus visste att de som han hade framför sig just då, de skulle inte få vara med om det här. Jesus såg bortom den tid han levde i. Han såg den tid som vi faktiskt lever i. Det var oss han talade till. Han sa, när ni får se förödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om. I Daniels 12:e kapitel så står det, jag ska läsa det också förresten, det är bra att vi Daniels 12:e kapitel. Här har vi det. Jag läser några verser där. Det är väldigt bra att vi känner till den här. På den tiden ska Mikael träda fram, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då folken blev till och fram till den tiden. Men på den tiden ska ditt folk bli frälst, alla som är skrivna i boken. Det är många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evigt skam. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus och det som har fört många till rättfärdighet som stjärnorna för alltid och för evigt. Men du, Daniel, ska gömma dessa ord och försegla bokrullen till den sista tiden. Många ska forska i den. Och kunskapen ska bli stor. Ja, vi har en forskare här som har skrivit den här boken Främmande eld. Han har också, jobbar också med uppenbarelseboken just nu. Han är en forskare av Guds nåde. Och så läser jag vidare. När jag, Daniel, såg upp. Se, då stod det två andra där. En på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sa till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten. Hur länge dröjer det innan slutet kommer med dessa märkliga ting? Jag lyssnade till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten. Och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand mot himlen och svor vid honom som lever för evigt. Efter en tid och tider och en halvtid När det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta fullbordas. Alltså en tid, ett år, tider, två år, en halv tid, ett halvt år. Alltså efter 3,5 år, de sista 3,5 åren av vedermödan. Jag hörde det, men förstod inte. Så jag frågade min herre, vad blir slutet på allt detta? Då sa han, gå Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. Många ska bli renade och tvättade och luttrade, men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet. Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. Från den tid då det dagliga offret avskaffat och förödelsens styggelse ställs upp ska det gå 1290 dagar, det är alltså 3,5 år. Salig är den som håller ut och når fram till 1335 dagar. Men går du bort, till slutet kommer. Sedan du har vilat ska du uppstå och få din lön vid dagarnas slut. Ja, Herren talade om den yttersta tiden. Och det är klart, när vi talar om antikrist och när vi läser i Bibeln vad han kommer att ställa till med, då kan den mänskliga sidan av oss känna fruktan och kanske ångest inför det. Men det behöver vi inte göra. Jag ska läsa några ord till ifrån Malaki. Men innan jag läser det vill jag berätta, ta er med på en långresa i Indien. Jag har åkt mycket tåg i Indien. I morse när jag tänkte på det här mötet så tänkte jag ska ta den där tågresan. Den skulle vara i 2 dygn. Och det blev väldigt spännande. Men samma jag satte mig på tåget där borta i Assam i östra Indien, så kom Guds ande över mig. Jag blev så uppfylld av glädje och Guds närvaro. Så jag tänkte, det blir en härlig resa. Jag borde ju ha vetat bättre. För när Gud kommer på det viset, då är det alltid något extra spännande som kommer att hända. Men det hade jag ingen tanke på. Men det hände något extra spännande. Jag ska inte ta hela den storyn, men det var beväpnade män som var arga på mig. Därför att jag tog hand om en ung flicka som hade en nyfödd baby som jag tog hand om. Och de ville komma åt den här flickan och de ville komma åt den här babyn. Men jag höll ett stadigt grepp om dem. Men rätt som det var så small det till. Och jag tänkte, sköt dem genom väggen. Mitt emot mig så sitter det en hinduisk man. Han kanske var i 20-25 års åldern. Han hade varit till ett hindutempel och fått en massa streck målade i pannan. Någon slags välsignelse och beskydd för den här resan han skulle göra. Han stirrar på mig med stora ögon och så säger han, you are a lucky man, you are a lucky man. Alltså du är en lycklig person. Jag fattar inte vad han menade, men han hade sett alltihopa. Han visste varifrån den här smällen kom. Genom fönstret, indiska tåg har sällan något glas i fönstret, utan det är järnstänger. Ifrån syllarna. Genom järnstängerna där så kommer det en sylvass sten med en väldig kraft och slår in i väggen precis bredvid mitt huvud här. Hade den träffat mig hade jag inte varit här idag. Han såg den här stenen fara genom tågrummet och smälla in i väggen och göra ett märke i träväggen här. Och så föll den ner bredvid mig i stenen. Det var därför han sa, you are a lucky man. Och då tänkte jag så här i morse. Vad är vi rädda för? När Gud bryr sig om oss på det här sättet. När vi har relativt små faror som vi är i. Även om det här var en stor fara. Men när han bryr sig om oss. Och ser oss. Och vet om oss. I den tid vi lever i nu. Vad ska han då inte göra när det blir skarpt läge? När det blir så att vi blir utsatta för antikrists hat och vilja att utplåna oss. Då kommer vi att få uppleva mer under än någonsin. Visst, det är absolut riktigt att antikrist kommer att skicka flera av oss till himlen. fortare än kvick, det kommer han att göra, men det är ju inget fel i det. Att vi far till himlen, det kommer han att se till så att vi gör. Men de av oss som inte då ska fara till himlen just då, kommer Gud att beskydda och bevara. Därför att vi har en allsmäktig Gud som vet, som ser och som handlar. Och det, därför behöver vi inte frukta. Och som jag kanske har sagt förut när jag har varit här. Vid varje tillfälle då jag har varit utsatt för någon fara. Där jag inte skulle kunna göra någonting för att rädda mig själv. Då har Herren kommit med sin frid och med sin välsignelse. Så när jag har varit mitt i faran har jag bara stått där och känt hans närvaro och hans kraft. Vänner, vi har en Gud som ser. Och nu så ska jag läsa ifrån Malaki. Jag läser några verser ifrån Malaki. Då står det så här. Men då talade de som vördar Herren. Jag läser från slutet av tredje kapitlet. Med varandra. Och Herren hörde och lyssnade. Alltså Herren hörde och lyssnade. En minnesbok skrevs inför honom för dem som fruktar Herren och respekterar hans namn. Det ska vara min dyra egendom, säger Herren Sebaot, den dag jag utför mitt verk. Jag ska förbarma mig över dem så som en man förbarmar sig över sin son som tjänar honom. Då ska ni återse skillnaden mellan den rättfärdige och den färdige och den gudlöse. Mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Se, dagen kommer. Vad är det för dag Herren talar om? Han talar om vedermödan här. Se, dagen kommer. Den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga och alla som gör det onda vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska varken lämna rot eller kvist. Men lyssna. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa lik kalvar som släpps ur sitt bås. Ni ska trampa ner det gudlösa, för det ska bli stoft under era fötter den dag jag utför mitt verk, säger Herren. Ja, du kan läsa mer i det fjärde kapitlet här i Malaki. Det är skillnad mellan Guds folk och de som inte hör till hans folk. De som har sagt nej till Jesus. De som inte vill veta av honom. De får stå i det som de har valt. De har själva valt det. Och de som har valt att tjäna Herren ska få uppleva skillnaden mellan de som tror på honom och de som inte gör det. Därför när vi talar om den tid vi lever i nu och vi är på väg in i och som vi ser kommer att bli allt mörkare, för det kommer inte att bli bättre, men mitt i allt vad pandemi heter, mitt i allt det som händer idag, så har vi en Gud som ser, som älskar, som hör. Vi läste här att han lyssnade på Herrens folk, vad de resonerade om, han lyssnade på dem och han visar att det är skillnad. Det blir skillnad mellan de som tror på honom och de som inte tror. Det är många som kommer att se ljuset i Herrens efterföljare. Ni är världens ljus. Många kommer att se skillnaden. Många kommer att få anledning att säga, you are a lucky man. You are a lucky man. Varför drabbar inte det här dig? Varför drabbar det oss? Den som står under hans beskydd och beskärm. Ja, de tar han vara på. Han hör och han ser. Och jag tror inte att jag ska säga så mycket mer just nu. Vi ska ha lite fika. Och sen ska vi få lyssna till Lars och till Lillebill. Som ska berätta om det luciferiska mörker som de gick i. För vänner, det är ett luciferiskt mörker som håller på att spridas i vårt land. Och det kommer också in i kyrkorna. Och därför måste församlingarna i Sverige höra det här. Det Jesus säger, se till att ljuset som du har i dig inte är mörker. Inbjud inte österländska religioner. Inbjud inte yoga, qigong. mindfulness och allt det här som har sina rötter i Österlandet, i Österlandets gudsuppfattning, världsuppfattning och så vidare. Släpp inte in det i kyrkorna, för då kan det bli så att ljuset som man hade i kyrkan byts ut mot det som är ett luciferiskt mörker. Och det där luciferiska mörkret måste vi ha klart för oss att det finns. Det kommer med under och tecken, det kommer med fina smarta ord, men det leder rakt in i mörkret. Det kan Lille Bill vittna om, det kan Lars vittna om och det kan många vittna om. Och jag vill säga redan nu att jag känner flera som har kommit ur det här mörkret, ur det här luciferiska mörkret, och som har en klar tro och vision att det kommer en skörd. En skörd bland alla dessa som nu har blivit vilseförda av en falsk Jesus, en falsk Kristus, ett falskt ljus. Det är många som ska komma ut ur det mörkret, in i Guds underbara ljus. Och dessa vänner, Lars och Lille Bill och många, många flera som har prövat på vad det mörkret handlar om, de ska få bli underbara skördemän och kvinnor när det gäller att samla de som de har lärt känna i samma mörker som de själva har varit i, men som de vet söker sanningen, söker det sanna ljuset. Nu kan de berätta var det sanna ljuset finns och hur man ska hitta det. Och det ska vi få höra ikväll också. Ja, det är spännande. Jag lyssnade på Derek Prince igår kväll. En av hans många, många predikningar han har på webben. Och han sa att han var övertygad om att det kommer en väckelse som ska föra miljoner in i Guds rike. Och det är precis vad jag tror. För det står i Joel att Herren ska utgjuta sin ande över allt kött. Så överallt kött. Så det väntar, vänner, en underbar väckelse. De miljoner ska söka Herren. Men många kommer ur det här falska ljuset. Och då måste vi förstå vad det handlar om. Och att vi finns till hans. Och att vi kan leda dem in i det äkta ljuset. Vi behöver lära oss. Vad går den människa igenom som vandrar i det här falska ljuset? Vad händer henne? Hur blir man fri ifrån det? Hur kommer man in i Guds underbara ljus? Nu ska vi be en stund. Så tar vi en paus. Och så får vi snart lyssna till Lille Bill och Lars. Herre Jesus, jag tackar dig att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte fått makt därmed. Oavsett hur mörkt det blir i världen så kommer ditt ljus att lysa. Jag tackar dig att det ska lysa över hela vår jord. Och du har sagt att evangeliet ska nå varje folk och stam och land och kultur. Halleluja! Jesus, ditt ljus ska spridas ut över hela vår jord. Och många, många ska vägledas utav miljoner små ljus som lyser runt omkring i vår värld. Tack att vi får vara bland de ljusen, Herre. Och vi ber att den här helgen, att du ska putsa vekarna på våra ljusstumpar, Herre. Så att vi lyser allt klarare med allt högre lågor, Herre Jesus. Tack att du ska välsigna ditt folk. Du ska beskydda ditt folk från det luciferiska ljuset. Så att vi håller oss till det ljus som är av evighet, som är av dig. Herre, välsigna alla som sitter där hemma nu och alla som är här. Herre Jesus, Herre, putsa våra vekar. Låt oss börja lysa allt klarare. Låt oss föra sökarna in i det verkliga sanna ljuset. Herre, jag ber om det. I Jesu Kristi namn. Amen.